Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till podden. Minns ni i november förra året? Bilderna på Slobodan Praljak som precis fått sitt straff fastställt av krigsförbrytartribunalen i Haag. Den före detta bosnien-kroatiska generalen var helt högröd i ansiktet eftersom han hade tagit gift och avled några timmar senare på ett holländskt sjukhus. Men vad var det egentligen som hände över 20 år tidigare? Om det handlar allt vi vill att veta idag. Jag heter Fritte Fritzson. Och just det, det kommer att nämnas en hel del geografiska namn, orter och personer under avsnittet. Och lyssnar du via Acast-appen så får du just nu upp en karta som kan vara en bra vägledning under avsnittet.
Jugoslavienkrigen var ett antal konflikter på västra Balkan under 1990-talet. Efter murens fall utropade sig flera delrepubliker i Jugoslavien som självständiga, vilket ledde till krig med tusentals dödsoffer som resultat, både i strid och under etniska rensningar och folkmord. Efter krigen har över 120 personer dömts vid krigsförbrytartribunalen i Haag. Den som ska berätta för oss om jugoslaviska krigen är Sane Miresic. Han är docent i Europastudier vid Lunds universitet. Han var tidigare rektor för högskolan i Kristianstad och har skrivit flera böcker om Balkan. Senast Jugoslaviens undergång, krigen, freden, framtiden. Varsågoda, allt vill att veta om jugoslaviska krigen med Sane Miresic.
Då säger jag hej och välkommen till Sane Miresic.
Tack så mycket.
Du är docent i Europastudier här vid Lunds universitet där vi sitter på ditt rum. Och vi ska prata om krigen i forna Jugoslavien. Jugoslavien bildas ju som land då efter andra världskriget och med Tito.
Alltså, det första Jugoslavien bildades egentligen redan 1918. Sen så, efter andra världskriget så bildades det som vi kallar för andra Jugoslavien. Så det är helt riktigt. Och det som händer 1945, det är ju också ganska mycket ett realpolitiskt scenario. Efter andra världskriget så hade framförallt västmakterna lagt sina ägg i Titus korg. Alltså partisanerna var de man stödde efter 43. Och vinnarna i kriget är ju då det är Sovjetunionen och västmakterna, vilket gjorde också att när man byggde det andra Jugoslavien så gjorde man det från vinnarnas sida. Vad dessa gjorde då, det var ju trots allt en kommunistisk gerilla, även om väldigt många partisaner inte var kommunister. Särskilt kroater till exempel, som var ganska välräknade inom partisanrörelsen. De var mer arga för att Italien hade ockuperat Dalmatien och att den lydregim som man hade haft under andra världskriget, under Ustasja-regimen, de här fascisterna under Pavelic, Ante Pavelic, att man ville befria sig från dessa. Så att onekligen behövde man inte vara kommunist för att vara med i partisanerna. Men i alla fall var det kommunistpartiet som kom segrande ur. Och dessa under Tito då hade också bestämt sig för att framtiden ligger i ett Jugoslavien som inte tar hänsyn till de etniska, kulturella och religiösa skillnaderna. Vilket inte är något helt ovanligt för kommunister. Och det är väl kanske en av de fördelar jag kan se i en sån rörelse. Men vad de också gjorde, det var att de la ett lock på gamla, så att säga, tvister och disputer. Arvet från andra världskriget som var ganska brutalt. Man får inte glömma att de flesta jugoslaver som omkom under andra världskriget dödades av andra så kallade jugoslaver. Och inte av tyskar och italienare, även om dessa också har många liv på sitt samvete. När då Tito dog 1980 och han hade byggt på den här jugoslaviska identiteten som byggde på broderskap och enighet, bratstvo och jedinstvo som det heter, så började så smått att krackelera. Även om omvärlden inte riktigt brydde sig om det här, inte riktigt såg det här. Jag har ju hört till leda folk som är från min generation och äldre som säger, ja men det verkade ju så bra, vad var det som hände? Så kan jag också säga att det fanns lika många som sa, när Tito dör så spricker det, då blir det krig igen. En av dem var min egen far. Han hade ju föddes precis innan andra världskriget och växte upp under Jugoslavien-tiden, var i militären i 3 år och var med partiet som de var mer eller mindre tvungna till för att ha någon framtid. Han sa det, ofta minns jag som barn och tonåring, att när Tito dör så kommer vi få ett nytt krig i Jugoslavien. Så det fanns ju även den sidan. Och mycket riktigt, Tito hade byggt upp ett land som sådana 10 år innan hans död började han decentralisera det. Och man får inte glömma att även om många är jugonostalgiska idag, alltså de drömmer om det gamla Jugoslavien och kan liksom uppskatta Tito, så får man ändå inte glömma att det var en kommunistisk diktator. Han satt vid makten i 40 år. Det blir man inte vald till, såvida man inte heter Vladimir Putin som bara kommer halvvägs. Nej, men skämt åsido, det var en kommunistisk diktatur och de här tvångsåtgärderna där man aldrig fick, så fort man yttrade någonting som var kulturellt, någonting som var lite mer åt det etniska hållet, så blev man uppsträckning, arresterad, förhörd i vissa fall, satt i fängelse.
Var det religionsförbud också? Eller?
Nej, inte direkt, men det var inte så lätt att vara religiös. Till exempel så stängde det alla dörrar till någon typ av karriär och arbeten av någon som helst vikt. Visst, man kunde köra buss och vara väldigt troende katolik eller muslim, men that's about it. Samtidigt, efter andra världskriget så förbjöd man sådant som hijab och sådant som till exempel från muslimernas sida. Och jag vet också att många med muslimsk bakgrund tvingades äta griskött när de gjorde militärtjänst och sådant. Så det fanns en viss ett förtryck där. Men det gick fortfarande att vara troende, men man fick vara försiktig helt enkelt eftersom man kunde inte göra karriär inom de flesta yrken som betyder någonting. Vilket fall som helst, när Tito dör och den här decentraliseringen då som han hade gjort på något vis för att skydda Jugoslavien från att en folkgrupp, ibland läs serberna, skulle få dominans. Så var det också ett land som påminner lite om EU idag, att presidentskapet gick runt alla delrepublikerna som då var 6 och hade 2, Serbien hade 2 provinser, Kosovo och Vojvodina. Och då började alla de här, vad ska man säga, det som hade lagts i frysskåpet eller förtryckts, de här, det dök upp någon viss revanschsugenhet bland många av de här folkgrupperna och man började minnas det som hade hänt under andra världskriget och även tidigare under turkarnas tid, under österrikarnas tid etc.
Men ibland känns det som att den här historien går tillbaka till det här klassiska, vad heter det, slaget vid Trastfältet 1389.
Det finns ju ett sånt element. Och det är intressant att du nämner det, för att just 1989 så hade man ett stort minnessammanträffande just vid gamla slagfältet där den serbiska ledaren för det serbiska kommunistpartiet, Slobodan Milosevic, han samlade 1 miljon serber för det var 600-årsjubileet. Och många pekar ju på hans tal där som ett ganska avgörande moment för framtiden. Att han då till exempel sa att vi har många fiender, vi är inte i strid, inklusive väpnat idag, men vi kan inte utesluta det. Och många andra folkgrupper blev ju rädda av det här, inte minst slovener och kroater som var de första som så att säga drog sig mot självständighet. Så att successivt så öppnas den här det började tina upp under 80-talet, och allt det där man hade försökt glömma eller medvetet glömma eller förtränga eller tvinga folk att glömma, det var inte glömt. Mm. Och helt plötsligt så får man också att det som fortfarande kännetecknar de här staterna och de här folkgrupperna, det är att det fanns också en viss offermentalitet. Alla kunde peka på någon period i historien där någon av grannfolken hade förtryckt en. Ett sådant exempel är ju serber och albaner. Där man, det beroende på vem som har suttit vid makten, beroende på vilken annan, vilket imperium som varit på plats, så har ett av de här folken blivit förtryckt av det andra. Så att serberna tyckte ju i slutet på 80-talet att det var de som var de eftersatta, de förtryckta, att allt det serbiska, man tittade till exempel se till att göra två delar av Serbien, Kosovo och Vojvodina, till provinser, och dessa provinser började närma sig delrepublikstatus, och i delrepublikens så att säga intresse kunde vara att vi söka självständighet, för det kunde man enligt författningen göra. Och detta var man rädd för. Och därför så var Tito inte särskilt populär i Serbien på 80-talet. Därför man menar på att det var hans fel att man höll på att förlora framförallt Kosovo, men även Vojvodina.
Och Kosovo är liksom en territorium som betyder väldigt mycket historiskt för serberna, som jag förstått.
Absolut. Det är där det så att säga medeltida Serbien, det medeltida kungariket, den serbiska kyrkan. Det är dit man så att säga vandrar när man först kommer till den delen av Europa, och det är där det serbiska grunden, kulturvaggan, finns. Sen kan man ju idag säga, och senast förra veckan så sa den serbiska presidenten Aleksandar Vučić att han behöver bli lite trött på det här problemet, att vi pratar så mycket om Kosovo men ingen vill bo där. Alltså då pratar man om serberna. Och det är inte hela sanningen, men Serbien har, eller rättare sagt Kosovo, har ju successivt under de senaste 100 åren sakta sett färre och färre serber. Jag menar, 1945 när andra världskriget tog slut så var 40% av Kosovos befolkning serber. Idag är det 3%. När kriget i Kroatien bröt ut 91 så var det 10%. Alltså att successivt har serberna lämnat Kosovo, dels för att det var ganska fattigt, men också för att man har känt att man har levt i en omgivning som har varit ganska albansk. Men om du pratar med albaner så får du samma berättelse. Man har varit förtryckt, och inte minst med Milosevic så infördes ju ganska mycket repression. Man fick inte gå i skolan, man kunde inte ha polisjobben, Kosovos kommunistiska parti rensades ut etc. etc. Så att Det här historien har ju väldigt mycket att göra med var man står, i vems skor man går i. Ja.
Men den här nationalismen som Milosevic visar upp då 89, och även då kroaternas ledare Franjo Tudjman. Ska man se det som att den här nationalismen har liksom legat och grott hela tiden under ytan, men nu bubblar den upp?
I viss mån, ja. Milosevic själv sa ju ganska ofta att jag inte är nationalist. Och det kan mycket väl vara så, men han använde sig väldigt friskt av det. Och den kroatiska nationalismen, den hade ju så att säga grott konsekvent under, alltså, de flesta kroater var inte särskilt bekväma att vara en del av Jugoslavien, varken i det första eller det andra. Mm. Sen finns det en överdrift om de här eviga krigen mellan kroater och serber. Det är inte riktigt. Däremot så har vi sett, alltså, det är 4 krig under 1900-talet mellan kroater och serber. Men 1900-talet är ändå, det är inte evigt, det är 100 år. Mm. Så att under hela Jugoslavien-tiden, från 1918 fram till 1991, så har det grott i Kroatien också ett missnöje. Man har inte alls varit bekväm med att vara i en stat med, man har också tvingats till det här, anser man. Och i viss mån har man ju rätt, eftersom efter första världskriget så var Kroatien och Slovenien på förlorarsidan. Och när man då tillfaller det serbiska kungariket, som det är en kompromiss att kalla det först serberna, kroaterna och slovenernas kungarike, som döps om 1929 till Jugoslavien, så är det en kompromiss. För det är vad man egentligen har gjort från segermakterna 1918-19, det är ju att tillföra de här delarna av tidigare Österrike och Ungern till det serbiska kungariket.
Kan man säga att den handlingen upprepas 45 också till viss del?
Ja, precis. Ja. Mm. Men då är det ju kommunisterna som är stöd ifrån framförallt Storbritannien. Mm. Churchill var ju väldigt viktig för Jugoslaviens andra skapelse. Mm. Så mycket riktigt, va? Då är det ju kommunisterna och återigen så blir Belgrad huvudstad. Så även om Tito själv är född i Kroatien till en kroatisk pappa och en slovensk mamma så såg man honom som en främmande fågel. Och det gjorde man i sig så småningom i Belgrad också. Och sen så dyker efter 68 i Tjeckoslovakien efter ungdomsrevolterna runt om i Europa så börjar även kroaterna, man pratar om den kroatiska våren 1970 där man visar tydligt missnöje med att man vill ha tillbaka sitt kroatiska språk, sin kroatiska litteratur. Man lyfter upp den kroatiska historien som man menar. Och visst, det var ju så i de kommunistiska staterna, precis som i Sovjetunionen också, att det var inte okej att ta fram det mer så att säga etniskt betonade. Och då särskilt historien, ett paradexempel är på huvudtorget i Zagreb, Ban Jelačić, så finns det en ryttarstaty. Och den här Ban Jelačić från 1800-talet, han plockades ju ner av kommunisterna och torget döptes om till republikens torg. Och när Tudjman kommer till makten efter de första fria valen i Jugoslavien och då i alla delrepubliker så döps torget om igen och ryttarstatyn på den här vicekungen under Österrikes tid dyker upp igen. Så att någonstans så kan man nästan säga att jag som historiker kan tycka att historien konsekvent blir ett problem. Någon typ av bruk av historien till någon typ av fixering, besatthet av historia. Och det kan ju vara lätt för mig att säga som lever i ett land där vi inte känner den typen av problem. Vi kan ju bruka historia och äta det och dricka det och läsa det när vi känner för och hur vi vill. Det är ingen som talar om för oss, du får inte läsa de här böckerna om det här. Men konsekvenserna blir ju ändå, vi kan göra en parallell med Israel och Palestina faktiskt, där man är så besatt i sin egen historia att man har väldigt svårt att se någon framtid.
Som jag förstår det så då är det vissa delrepubliker som förklarar sig självständiga där, både Kroatien och Slovenien och även Makedonien, eller hur är det?
Så småningom, ja.
Så småningom, ja. Och hur reagerar då centralregeringen och serberna på det här?
Ja, det är intressant för att 1991 då, som du påpekar, så både Slovenien och Kroatien har folkomröstningar om självständighet och där en klar majoritet, vi pratar alltså upp 90%, röstar för utträde. Visserligen i Kroatien så bojkottar serberna, som är 12% av Kroatiens befolkning vid tillfället, de bojkottar valet, folkomröstningen menar jag. Och när dessa gör detta så blir det ju ett problem därför att dels har man då ju en central regering som du säger och dessa vill ju gärna säga att det här inte sker. Man har en armé och det har varit så att säga Titus pelare i allt det här, Jugoslaviska Narodna Armia, JNA. Och staben där är väldigt intresserad av att vara ganska tydliga och hårda mot både slovener och kroater och tala om för dem att vi accepterar inte att federationen splittras. Men i Serbien sitter då Milosevic som president för Serbien, inte i den så att säga federala regeringen. Och han spelar sitt eget spel och manövrerar ganska ordentligt här. Till exempel så gör han ju att i det här presidentrådet där de delrepublikernas ledare och de här provinsernas ledare, där har han manipulerat så att han har hälften av rösterna. Både Montenegro, Kosovo, Vojvodina, Serbien är hans. Så att han behöver alltid bara en röst för att övertyga om att så här gör vi. Och för att använda armén i presidentrådet så krävdes det majoritetsröst i presidentrådet. Och vid ganska viktiga tillfällen så får man inte detta. Slovenerna röstar ju självklart inte för att invadera sig själva. Och detsamma gäller Kroatien. Bosnien är osäkert. Och Makedonien vill inte heller rösta för det här. Så att då blir Milosevic ganska realpolitiskt. Och tycker att, okej, Slovenien där bor nästan inga serber så de kan gå. Men, och Kroatien också i och för sig, men inte de områden där det lever serber. Och där i ligger så att säga den gordiska knuten. Att man har egentligen inte så mycket emot att då Slovenien går och man har inte emot att Kroatien går. Men då måste så att säga en tredjedel av Kroatien förbli serbiskt. Och det kan man inte gå med på från kroatisk sida. Så man kan säga så här, hade den federala armén agerat först med att stoppa Slovenien och stoppa Kroatien, så hade man också haft legitimitet internationellt genom att säga, jag menar, vi såg ju bara i Spanien och Katalonien för inte så länge sedan den federala regeringen kunde säga stopp. Mm. Och vi satt tysta och därför att vi tycker väl att okej, det är en intern fråga och våldet är inte överdrivet så vi kan acceptera det. Vi kunde fått ett sånt scenario också.
Men gick inte Gino eller den här jugoslaviska armén in i Slovenien också?
Man var ju redan där och visst, man förde in extra trupper, men när det väl blev så att säga skarpt läge och de här 18-19-åriga värnpliktiga ställdes mot ganska motiverade gardes trupper från Slovenien och sen också i Kroatien, så var ju frågan, ska man slå in dörren fullständigt genom att gå på offensiven eller ska man backa ur? Och då tvingade Milosevic den federala armén att backa ur.
Mm. Vad var hans, vad heter det, vad tror du att han tänkte där?
Ja, det var just det här att han lever inga serber, det är inte lönt att slåss och blöda för detta. Och detta är ingen hemlighet heller, att han resonerade så här. Mm. Men i efterhand, till exempel befälhavaren och försvarsministern i den federala regeringen, general Kadijevic, i hans memoarer som kom ganska kort därpå i mitten på 90-talet, jag tror till och med 93, så ångrar han sig att han inte var tuffare och att han inte så att säga struntade i Milosevic och presidentrådet och gick hårdare fram både i Slovenien och Kroatien, för då hade han också fått ett internationellt erkännande. Istället så blev det en strid där det lever serber i Serbien, och det hade ju världen också successivt svårare att acceptera. Mm. Så man kan säga att för serbernas del så var det ju ett misstag, och även för de som ville ha ett bevarat Jugoslavien. Och samtidigt så fanns det ju, presidenterna för både Makedonien och Bosnien var ju väldigt oroliga, för de visste ju att det här kan bli riktigt illa i våra republiker, och i Bosnien blev det ju verkligen så. Så att både Bosniens president Alija Izetbegovic och Makedoniens president Kiro Gligirov åkte till exempel till Bonn för att prata med Tyskland och att inte erkänna Slovenien och Kroatien för att man var rädd för just det här. Så att när man hör de här argumenten om att till exempel att det höll på att byggas ett muslimsk stat i Bosnien, att det där är total svada. Mm. Alltså deras ledare åker till EG, så småningom blir EU, och ber om att erkänna inte de här Slovenien och Kroatien därför att vi kommer få fruktansvärda problem i Bosnien. Mm. Det hade man inte gjort om man byggde på en muslimsk, islamisk stat. Så att någonstans där så fanns ytterligare ett sånt tillfälle. Men sen har det ju alltid att göra med våld över. Vi ser ju nu i Palestina, eller i Gaza, hur man reagerar på övervåld, som man tolkar det eller ser det. Och det var ju samma där, va? Någonstans så har världen tappat sin förståelse när det går till övervåld. Och det gjorde det kort därpå i Kroatien, men inte i Slovenien.
Mm. Kroatien är ju som en buffert då, mellan Slovenien och resten av Jugoslavien också.
Ja, alltså man brukar skämtsamt säga att Slovenien kom ju undan ganska billigt. Det var 10 dagar, det var konflikter, och det som hände under de dagarna var att de slovenska nybildade trupperna, de helt enkelt omringade de här jugoslaviska regimenterna, stängde av vatten och el. Så enkelt var det. Och då fick de här grabbarna som satt där panik. Det var inga professionella soldater utan värnpliktiga. Och man tvingade ut dem. Och det var ju det läget. Antingen skulle man då köra en ordentlig offensiv eller lämna det. Och det var det man gjorde, man lämnade. Och kroaterna var ganska bittra på slovenerna att de därefter kom undan och inte bistod. Och samtidigt så hade slovenerna varit bittra på kroaterna som lät den jugoslaviska armén rulla rakt genom Kroatien och in i Slovenien. Så att här fanns en viss missämja de här två emellan. Och gladast blev slovenerna som slapp krig mer än de 10 dagarna.
Ja, just det. Men Kroatien, där utvecklades det här till en längre och blodigare konflikt.
Ja, det stämmer. Och det första som händer är att i de områdena där serberna är majoritetsbefolkning, i de delarna av Kroatien, där tar man helt enkelt makten. Man har egna folkomröstningar där man så att säga röstar om att inte vilja lämna Jugoslavien. Jugoslavien blir någon typ av elastiskt begrepp här. Ibland är det synonymt med Storserbien, ibland är det inte, ibland är det... Och just i de här serbernas fall så så sker den första etniska rensningen där. Att de kroater som lever i de delar av Kroatien där serberna är antingen majoritet eller är ganska väl representerade, de sparkas ut.
Mm. Man kan säga att etnisk rensning behöver inte nödvändigtvis innebära att man dödar folk, utan det kan lika gärna handla om att man driver iväg folk.
Precis. Ja. Och det här gick ju hand i hand. Va? Och det ser man både i Kroatien och senare i Bosnien och även i Kosovo ytterligare några år senare, att det är precis det man gör. Va? Men man är ute för att skapa rena etniska stater. Mm. Och det är ju det som vi inte har sett och hört sedan 1945. Och det är det som chockar också många europeer, att det här handlar inte om, alltså till syvende och sist så handlar det om territorium, men territorium som är rent ifrån andra, och de här begreppen är ju kopplade till fascistoid, framförallt nazistiska tankar, vilket också gör att det här kriget får en ganska horribel inramning i sig själv. Därför att de här kroaterna som då slängs ut av den här tredjedelen av Kroatien i det som man tidigare kallar för Krajina och Slavonien, de kommer tillbaka 4 år senare, och då är det serberna som flyr.
Ja, just det.
Under den kroatiska offensiven, framförallt då den som kallas för Oluja storm. Så att, och även där är det ju, det arvet lever vi fortfarande med, för att vid det tillfället så flyr 200 000 serber, och de här kroaterna kommer tillbaka, och det är ungefär lika många kroater som hade flytt när serberna så att säga kontrollerade området. Och då menar man från serbisk sida att det här är kanske en av de största etniska rensningar av serbisk befolkning, medan man från Kroatien pekar på, vad menar ni, skulle vi så att säga acceptera att en tredjedel av Kroatien förblev serbiskt? Så att på sätt och vis så kan man ha en viss förståelse för båda sidor här. Problemet är just det här, och nu har ju Kroatien är med i EU sedan 2013, och man har ju skrivit på alla de traktat och avtal som finns om att minoriteters rättigheter, och formellt sett så säger man ju också att de serber som flydde 95 är välkomna hem. Men det är inte många som utnyttjat det här. Och många kroatiska politiker, vare sig det på vänster eller högersidan, tycker ju att ja, men vi kan väl inte beskyllas för någonting när vi säger att de är välkomna hem och tillbaka på sin jord, men de vill ju inte komma, vad ska vi göra åt det? Till saken hör ju också att, och det gäller alla efterföljarstater förutom Slovenien, att man har en negativ, demografiskt en negativ befolkning, så därför att folk lämnar ju de här områdena, vilket gör att en serb som lämnade Kroatien 95 drömmer inte om att flytta tillbaka dit, utan drömmer om att flytta till Sverige, Tyskland, Frankrike eller något sådant istället. Ja. Och det problemet delar man med alla andra.
Ja, men rädslan av vad som eventuellt kommer att hända när kroaterna kommer tillbaka till det här området är väl kanske stark nog, även om man inte liksom, även om det inte står en kroatisk soldat. Nej. Med en AK.
Exakt, och så är det, va. Och en annan sak som jag inte har nämnt, och det är ju ganska viktigt i sammanhanget, att den rädsla som fanns i grunden här, den serbiska rädslan att det skulle hända dem det som hade hänt under andra världskriget, den måste man också ta in i beaktan. Därför att andra världskriget var mycket grymt i forna Jugoslavien, och grymmast var det för serberna i Kroatien och i Bosnien, även om det var mycket grymt mot alla grupperna. Så just under andra världskriget så var ju serberna det största offret för ett folkmord mot serberna av den här fascistiska regimen.
Ustasja rörelsen.
Ja. Och det fanns alltid en rädsla att, vad betyder ett självständigt Kroatien? Kommer vi få uppleva det igen? Det fanns en viss överdrift, till exempel medierna piskade upp det här väldigt mycket, att ett fritt Kroatien, ett självständigt Kroatien betyder ett nytt folkmord på serberna. Det fanns ju inte ett tillfälle där inte serbiska tidningar lyfte fram det här. Från kroatisk sida viftar man däremot bort det. Och där kan man säga att kroaternas problem där var just att man inte kunde garantera, varken retoriskt eller i handling, att så ska det inte bli. Jag tror inte att det hade hänt ett folkmord på serber i Kroatien på 90-talet. Däremot så kunde serberna peka på att många serber i Kroatien som hade levt där i hundratals år förlorade sina jobb om de hade viktiga poster inom stat och kommun etc. De förlorade sina jobb inom polisen och så vidare. Så det fanns ju något konkret de kunde peka på. Titta, diskrimineringen har redan börjat. Var landar vi sen? Mm.
Den här kroatiska offensiven då, men vilket år pratar vi då?
95.
95. Och Kroatien blir också så småningom självständigt, va? Samma år, eller hur är det?
Alltså Kroatien utropar sin självständighet 91, och man får sitt erkännande både från FN och senare EU, eller EG som sen blir EU 93, och Vatikan etc. 92. Så att Slovenien och Kroatien och även Bosnien-Herzegovina som ser sig ganska tvingade ut i det här får erkänns som självständiga stater av FN 92. Mm. Och även Makedonien. De har, så att både Bosnien och Makedonien har också senare folkomröstningar om självständighet. Därför att de befinner sig i en fruktansvärd situation. Antingen förblir de kvar i ett restjugoslavien fullständigt dominerat av serber. Mm. Eller så söker de också självständighet. Och ju fler grupper du har i ett samhälle, desto knepigare blir en sån här fråga när man pratar om självständighet. Bosnien är ett paradexempel där en tredjedel av befolkningen var bosniska serber som också hade anammat den här identiteten. Man kastade bosniska identiteten i soppåsen och man kastade även den jugoslaviska åt sidan och anammar en serbisk identitet. Och samma sak ser vi bland kroaterna i Bosnien.
Vi kanske ska stanna upp där lite grann. För att Bosnien-Herzegovina då är ju en av delrepublikerna. Och om man säger att någon är bosnier så innebär inte det att den är muslim. Utan det kunde vara en kroat som var bosnier. Det var liksom en mer nationstillhörighet. Men, och sen finns det ett begrepp som du pratar om som heter bosniak.
Bosniak, precis.
Och det handlar då om de bosnier som då är kulturellt eller religiöst muslimer.
Precis. Begreppet bosniak härstammar ju från osmanerna och turkarnas tid. Mm. Det var ju ett sätt, för turkarna hade ju också sin uppdelning i samhället med nationer och mileter som det hette. Och där de bosniska muslimerna kallas för bosniaci eller bosniak. Ibland är det synonymt med muslim, men det är som du säger kulturellt och inte så att säga religiöst. Och den här gruppen är ju den som har farit mest illa i Bosnien av det skälet just att man hamnar, precis som man har gjort i tidigare tillfällen, i skottlinjen mellan serber och kroater. Och det fanns en plan mellan Milosevic och Tudjman att dela upp Bosnien mellan sig.
Vad var motivet bakom det då? Menar man att Bosnien inte hade ett existensberättigande på något sätt?
Ungefär. Alltså, där går de ju gärna tillbaka ganska långt i historien när man menar på att bosniaci eller de bosniska muslimerna är en gång konverterade serber eller kroater. Mm. Och så enkelt är det inte. Det finns ju sådana också. Det är ju inte ett uttal om annat. Men det finns ju också, det fanns en tredje bosnisk kyrka och nästan alla de från den bosniska kyrkan under 14, 15, 1600-talen konverterade till islam huvudsakligen. Och på det sättet så satt de som så att säga det dominanta folket i Bosnien fram till 1878. När man börjar bygga nationalstater så blir det lite knepigt för den här gruppen för att den fortsätter att identifiera sig med sin religion och inte med och dessutom så finns det inget Kroatien eller Serbien att luta sig mot. Det här är det enda land de har. Men det byggdes upp en bosnisk identitet, inte minst under Titus tid, som nu plötsligt blir ointressant. Och antingen är du kroat eller serb eller så är du muslim, senare bosniak. Och de hamnar verkligen i kläm här i den här berättelsen. Och uppdelningen mellan Tudjman och Milosevic av Bosnien har ju också historiska skäl. Man har territorialanspråk och man menar på att det här är historiskt områden som har tillhört oss tillbaka i medeltid och egentligen redan tillbaka till folkvandring som vi egentligen inte vet så mycket om. Nej.
Men apropå det här med språk och kultur och sådär. När jag var liten så såg man ju då på språka på serbokratiska då på SVT. Och då betraktades det som ett språk. Men om man skulle träffa en kroat eller serb eller bosniak, kan man höra var den kommer ifrån? Alltså det är klart det finns dialekter och sådär, men inom Bosnien till exempel?
Alltså, ja det kan man. Sen är det ju, Bosnien är ju lite knepigt där för att du kan ju stöta på en bosnisk serb som låter som de övriga i Bosnien och inte veta det, men nominellt sett så är det skillnader och skillnaderna är dels dialektala som du nämnde, men det finns också ganska stora skillnader i lånorden till exempel.
Men om man tar någon som bodde då i Sarajevo vid krigets utbrott, kunde man fortfarande höra skillnad?
Nej. Det kunde man inte. Och det är först efter kriget som man även, alltså man har ju språkreformer, inte minst Kroatien har språkreform där man så att säga dammar av gamla ord. Det är lite det nynorska projektet då. Att man dammar av gamla ord och konstruerar nya ord som inte finns bland de andra. Särskilt kroaterna gör ju detta och har gjort det här nu under 25 år. Det som avslöjar någon som är bosniak eller bosnisk muslim, det är ju att det finns väldigt mycket turkiska, arabiska och persiska ord inblandat. Det finns det faktiskt i serbiskan också. De har inte varit lika noga med att tvätta bort de här orden, för de låg ju också lika länge under osmanerna och turkarna då. Medan kroaterna har tvättat bort de här orden för att inte påminna dem om den osmanska ockupationen i 160 år.
Så skillnaderna mellan språken har blivit större sedan delningen egentligen?
Ja, och den växer eftersom framförallt i Kroatien så har den här språkreformen gjort att man dammar av det typiskt gamla kroatiska och skapandet av nya ord, precis som i nynorskan. Det är ganska identiskt det där, gör att den blir allt svårare att förstå för någon från andra delar. Men det är så pass nära ändå att man förstår varandra riktigt väl. Och detta blir nästan ett problem i sig, för att även om jag respekterar de olika språken och är den första till att säga att det finns inget serbokroatiska längre, så är det inte så stor skillnad att man inte förstår varandra. Vilket också gör att det krävs ingen översättning eller tolkar för att förstå när man blir förolämpad till exempel. Eller när man driver med den andra. Utan alltså de här fina skillnaderna. Det gör ju också att man lättare hamnar i bråk. Alltså en svensk och en kines har inte lika lätt att hamna i bråk. Det kan ta längre tid innan man inser att han förolämpade mig. Det kan ta riktigt, du kan få inte komma på det förrän du har kommit hem. Men här går det inte. Och läser man varandras medierapportering, så ser man ju också precis vad de menar. Så att det är en del av problemet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men tillbaka då till kriget i Bosnien-Herzegovina. Det är ju det kanske som vi allra mest tänker på när vi tänker på 90-talet. Alltså belägringen av Sarajevo som pågår i nästan 4 år, va? Och massakern i Srebrenica till exempel och flera andra byar och städer. Kan du berätta lite grann om de här hemska åren i Bosnien?
Ja, de är verkligen hemska och det var väl det som chockade Europa så mycket. Och man kan säga så här att det börjar ju med en idé om att vilja bevara Bosnien mångkulturellt. Vilket framförallt då från serbisk sida, men även kroatisk sida, man var faktiskt inte riktigt intresserad av det här. Utan man ville så att säga tillhöra dels Kroatien, dels Serbien. Och de bosniska muslimerna blev därmed också ganska isolerade. Det fanns ju även en grupp, både bosniska kroater och serber, som ville bevara det bosniska. Och de finns alltifrån i militären till enskilda individer. Men inte tillräckligt många för att få stopp på det här. Så att vad det hela mynnar ut i, det är att man vill ta delar av Bosnien och tillföra till respektive ny efterstat. Eller det här restjugoslavien från serbernas sida. Men gärna att den bosnisk-muslimska kulturen och folket försvinner. Det gör ju också att vad vi ser under från 92 till 95 är en ganska grym etnisk rensning av det bosnisk-muslimska folket. Och parallellt med detta har man då presenterat, framförallt i Belgrad men även i viss mån Zagreb, att man slåss mot islam, vilket är rens vardag. Det har väldigt, väldigt lite, alltså det kornet av sanning är väldigt litet.
Det kom lite jihadkrigare från andra muslimska länder, men det var en liten grupp.
En grupp, vi vet inte ens riktigt hur många, det finns siffror alltid från ett par hundra till 5-6 tusen. Och dessa kom i en lucka när ingen brydde sig om vad som hände med de bosniska muslimerna. Och ganska snabbt så blev det även konflikt mellan de bosniska muslimerna och dessa mujahedins. Ja. Därför att dessa krävde det ju, de krävde ju både sharia och de krävde så att säga bokstavstrogen beteende vis-a-vis islam. Medan de bosniska muslimerna var sekulariserade, moderna, alltså tyckte om att dricka. Och jag vet en, det finns ganska intressanta berättelser från just de här konflikterna med dem, där det finns bosniska soldater som säger, herregud, jag tycker om korta kjolar och dricka sprit och dansa och sjunga, de här är ju helt galna. Och de här mujahedinerna, de ställde också till det med att de så att säga sköt på alla, inklusive FN-trupper. Det finns ju flera brittiska och franska soldater som omkom. Men det här har de fått leva med ganska länge, att jaha, men här kom ju den första gruppen mujahediner in i centrala Europa tack vare de här. Men det var just under en tid där ingen annan gav dem stöd och där den bosniska presidenten Alija Izetbegovic tittade lite åt andra hållet. 93 börjar man ta tag i detta, och framförallt i Bosnien men även på en kroatisk sida så börjar man efter 93 att ta bort de extrema, framförallt paramilitära grupper fanns det extremt mycket av.
Men alltså på den serbiska sidan så känns det som att det är ett av de stora problemen med de massaker som sker, att det är de här paramilitära styrkorna, det är Arkan är väl kanske det mest kända, men det finns ju många andra sådana här krigsherrar som kanske jobbar mer eller mindre med Milosevic, ja, godkännande.
Absolut. Och det är ju det. Alltså Milosevic skapar ju ett monster. Kriminaliteten i de här efterföljarstaterna har ju, är fortfarande massiv. Och det börjar ju där. Kriminella släpps i princip, det var ungefär som i Nazi-Tyskland. Man släpper ut de kriminella och de får liksom en fribiljett in i SS och så vidare. Samma sak här med de här paramilitära grupperna. Och det, de flesta är från Serbien, även om de andra har också. 93-94 så rensar man upp i det här träsket från kroatisk och bosnisk sida, men inte från serbisk. Och de är väldigt ofta inblandade i de första massakerna 91-92. Sen blir de en förlängd arm till de, så att säga, för, alltså nationella armén. Och precis som den bosnienserbiska armén, som Milosevic ofta påpekar, nej, de har ingenting med oss att göra, det är bosnienserber. Men samtidigt så kunde man, om man följer pengarna som det heter, så såg man att de fick sina löner från Belgrad. Ja.
Men för det finns då, alltså, vad heter han, Karadzic, som är då ledare för Republika Serbska i Bosnien, ja, som är då utbrytare republiken där.
Precis.
Och sen har han sin general Ratko Mladic som slåss för honom.
Precis.
Och Milosevic sitter då liksom på något sätt, låtsas som att han inte har med dem att göra, men det har han ändå på något sätt under bordet.
Ja, och då, sen för de ju sitt eget liv ibland, va? Och jag är ganska säker, så gott man kan vara, och det är inte så lätt att vara när det gäller massa. Jag är ganska säker på att det som hände i Srebrenica, jag har mycket svårt att se att Milosevic ska ha beordrat något sånt. Jag skulle bli mycket förvånad. Och något sånt dokument finns inte, men å andra sidan så brukar inte den typen av människor föra anteckningar. Men jag tror däremot att en sån som Ratko Mladic, berusad, full av någon typ av tuppbeteende, som har intagit ett Srebrenica fullt av så att säga utsvultna civila, han har så att säga bestämt sig att nu ska jag ta mig tusan en gång för alla bli av med de här människorna. Vilket också gör att Milosevic, när man väl kommer till Dayton, när man kommer till så att säga fredsförhandlingar, så är det han som talar för bosnienserberna. Det hade inte han vågat göra om han hade haft Srebrenica på sitt samt. Sen kan man ju säga, det har ju det här med så att säga befälsordning att göra. Har man ansvar för någon befälsmässigt så är man ju även skyldig för vad de under en gör. Så där finns ju en koppling rent juridisk. Men jag tror att det som hände, det folkmord som man ser det i Srebrenica, det är Ratko Mladics verk.
Och det är minst 8000 muslimska män som
och pojkar, ja. Men man ska komma ihåg att Srebrenica var belägrat under 3 år. Mm. Under den tiden så dog också en massa människor. Och sen ibland gjorde man såna här utryckningar från försvararna i Srebrenica, gjorde utryckningar i serbiska byar där man också ställde till med en massaker på serbiska civila julen 93. Så att man från serbisk sida kunde peka på det här. Och de här hämndaktionerna, det är typiskt för krig, alltså för de nya hämndaktioner. Så att Srebrenica låg alltså fel plats, precis som Gorazde och Repa. Och Gorazde var en av de här tre som också då var skyddade zoner. Och det här är en annan konflikt som vi har. Att FN då, som inte hade en fred egentligen att bevara, utser ett 6 skyddade zoner. Och när de väl blir angripna så gör man ingenting åt det. Vilket också gör att FN har kanske en av sina smutsigaste scenarier just när det gäller de här skyddade zonerna och framförallt Srebrenica.
Mm. Det känns ju som att omvärlden gör väldigt lite under de första krigsåren, och Tyskland och ena sidan och Frankrike, England har olika viljor, och USA, Clinton är ganska ny på sin post, och EU håller precis på att bildas och så vidare, men kan man säga att Srebrenica är en av anledningarna till att det faktiskt till slut händer någonting?
Det är det. Visst är det så. Det är inte bara Srebrenica, utan det är en kedja av liknande. Till exempel att man granaterar Sarajevo på marknaden. Andra gången man gör det så börjar inte minst Clinton bli arg. Där man liksom vet att man skjuter granater rätt in i folk som köper frukt och grönt. Mm. Och så då Srebrenica som slutligen blir så att säga, droppen. Men det tar ändå sin tid, va? Och det som du säger, de första åren så upplever de bosniska muslimerna, och då vill jag återigen påpeka att det här är sekulariserade, välutbildade människor ganska mycket som inte alls finner den här bilden, nidbilden av islamister och allt vad man försökte förmedla. De finner sig i en situation där världen talar om för dem, sorry, men det är lika bra att ni dör, va? För att vi vill inte hjälpa er. Där ligger den här tragedin, va? Att det är precis så man upplever det, och från ett europeiskt perspektiv så är det också lite pinsamt, eftersom återigen så är det USA som tar initiativet. Nu är det inte alla som tycker att USA ska göra sådant, men å andra sidan så det här klassiska amerikanska damned if you do and damned if you don't, va? Du har halva världsbefolkningen som skriker på dig när du gör något, och du har resten av världen som skriker på dig när du inte gör något. Ja.
Men det här är ju en av de konflikterna där ändå folk har liksom pekat på USAs alltså handlingskraft, och att man är väldigt glada för det.
Ja, och jag kan säga att både Bosnien och senare Kosovo är också ett tecken på att USA inte visar någon typ av islamofobi. Varför skulle man annars gå in med hela, alltså till och med NATO gick ju in i Kosovo sen 99, om man skydde muslimer. Däremot så får vi den effekten att många muslimer, kulturella muslimer, också småningom blir troende muslimer, därför att du trycks in i ett hörn, du blir etiketterad, och till slut så inser du att det är så världen vill ha mig, och antingen dör jag eller så att säga så gör jag någonting åt det. Mm. Och därför kan man också säga att i Bosnien 1991 så var det 31% av de bosniska muslimerna som kallade sig troende. Idag är det 78%. Mm. Nu är det ju så också att väldigt många lämnade. Halva Bosniens befolkning bor fortfarande utanför Bosnien, och det gäller alla tre stora grupper. Och många av de sekulariserade kommer aldrig tillbaka, utan de lever i Sverige, i Tyskland, i USA, Australien, name it. Så att det handlar inte bara om en reislamisering av de bosniska muslimerna, utan det handlar också om att väldigt många av de välutbildade, sekulariserade, moderna bosniska muslimerna aldrig återvänder.
Är det samma sak med katolicismen i Kroatien och ortodoxa i Serbien, att religionen har blivit starkare på alla håll? Eller?
Absolut. Det här finns liksom inget tvivel om detta, och det räcker med att har man varit i de här länderna eller tidigare delrepublikerna innan kriget och efter kriget, så är det så fruktansvärt tydligt. Mm. Och det är inte min, så att säga, uppgift att sitta här och så att säga raljera kring det, men det är ett faktum. Och jag minns, jag läste för 10 år sedan Åsne Seierstads bok. Hon var nere i Serbien. Och hon beskriver till exempel hur många föräldrar, serbiska föräldrar, är väldigt upprörda för att deras söner vill bli munkar. Det var liksom inte ett helt nytt fenomen, men ganska ovanligt under Jugoslavien-tiden. Kroatien fyller kyrkorna varje söndag, varje kväll. Man har en troende president, Kolinda Grabar-Kitarović är katolsk och väldigt troende. Och serbiska regeringen vågar knappt fatta ett riktigt viktigt beslut om man inte har checkat av med serbiska kyrkan först. Mm. Jag tror till exempel att Kosovo, som verkligen fortfarande är en gordisk knut, Jag tror vi hade nått en lösning här långt tidigare om inte de serbiska politikerna först måste kolla av med kyrkan. Och kyrkan är väldigt tydlig att inga överenskommelser Kosovo är serbiskt, punkt. Mm. Så att vi har sett en kraftig religiös återkomst i de här områdena. Och det gäller i princip från Slovenien och ner till Makedonien. Mm. Och vi ser ju det nu också runt om i västvärlden också, hur det här fenomenet förstärks. Där, det handlar inte bara om en invandring från länder som traditionellt är muslimska, utan vi även ser människor som vänder sig till religion som vi inte är riktigt vana vid i sekulära stater.
Mm. 1995 så förhandlas ju en fred fram i Dayton, USA, under ledning av Richard Holbrooke. Mellan och kroater och Kroatien, Bosnien och Herzegovina och restjugoslaven eller Serbien. Ja. Det känns som att Holbrooke får ta in med hårdhandskarna för att få den här freden till stånd.
Absolut. Jag skulle vilja säga att Holbrooke är en nyckelperson här. Han är ju inte bara Clintons förlängda arm, utan är också lite arkitekten bakom det här. Och det är först med Holbrooks, så att säga, medlande. Och det här kan ju kännas tufft för alla andra som medlade innan honom och efter, för den delen. Mm. Inte minst Sveriges Carl Bildt. Men det är ju Holbrooks, så att säga, initiativ. Och det är Holbrooks tuffa nävar som gäller. Och det gäller alla de här tre presidenterna när de sitter i Dayton, Ohio. Att när de vägrar, så är det, så att säga, Holbrooke som sätter, till exempel säger till de bosniska muslimerna, tro inte att vi kommer vara ert flygunderstöd framöver, utan nu får ni liksom lägga till och kompromissa. Han tvingas vid något tillfälle att ringa, han får Bill Clinton att ringa Tudjman att nu får du skärpa dig. Så att, och han gör ju om det här sen inför Kosovo. Så att Holbrooke är ju en nyckelperson här och i mina ögon så är han lite av en hjälte med tanke på vad som har hänt. Men det är ju inte alla som ser honom som hjälte, eftersom han är fortfarande amerikan och det är fortfarande, så att säga, Pax Americana som gäller, ja, här.
Men du däremot är rätt kritisk till Carl Bildts insats.
Ja, det är jag. Ja. Det är jag. Och jag vill bara vara noga med att säga att Carl Bildt, han har väldigt mycket klokt att säga och har gjort väldigt mycket goda insatser också. Och när man läser hans båda böcker så kan man också se en viss förändring hos Carl Bildt från den första till den andra boken om hans medlingsuppdrag. Det som jag är kritisk mot är att Carl Bildt på något sätt personifierar den här kolsuperteorin som jag har väldigt svårt för. Det har ju förblivit ett problem, och idag så ser vi en utveckling i de här efterföljarstaterna där det här liksom dras i långbänk, att alla är lika skyldiga. Hur kan du tala om det för folk som massakreras, som sitter i koncentrationsläger, som får uppleva slavbordeller etc. Vad är de skyldiga för? Att de finns? Alltså att när det gäller Bosnien så ser jag ett klart offer. De bosniska muslimerna är ett offer i Bosnien 92-95. Att då stenhårt köra med kolsuperteorin, och han säger det mer än en gång, va? Vilket gör att jag känner ändå att jag har fog för att säga det. Att detta gör mig irriterad på Carl Bildt. Och innan Carl Bildt så har man väldigt mycket den här brittiska inställningen. Ah, de här är galna, de här tycker om att döda varandra. De får först ta koll på varandra innan de tröttnar på det här. Då kan vi gå in och prata med dem. Är det så man ska se på det? Det förklarar faktiskt förintelsen av judar i viss mån också. Jag säger inte att Carl Bildt har med det att göra. Nej. Men den inställningen gör att, all right, vi får väl se när de tröttnar på att ta koll på varandra. Mm. Detta var någonting som framförallt Storbritannien och USA inte accepterade sen i Kosovo. När 1 miljon albaner kastades ut och började vandra runt till grannstaterna och byar. Vad var de sa? A village a day keeps NATO away och så vidare. I ett sånt läge, att tycka att alla är lika skyldiga, det kan jag inte köpa.
Nej, nej. Men då hade ju folk ändå lärt sig någonting inför den här konflikten i Kosovo.
Ja.
Men kort då, vad är det som liksom är den tändande gnistan där när Serbien börjar involvera sig i Kosovo? Handlar det om Kosovos självständighet då?
Alltså, Kosovo har ju varit en öm punkt för, men serberna tog tillbaka Kosovo under Balkankrigen 1912-13, framförallt första Balkankriget då, och då har man så att säga inte haft kontroll på Kosovo sen medeltiden i princip. Och det är klart att där bor en stor befolkning albaner, och albaner är inte enkom muslimer. Det finns albaner som är katoliker, och det finns albaner som är ortodoxa. Så att det är inte heller en svartvit berättelse om det här religiösa. Men här har funnits alltså det här växelförtrycket och serberna har känt sig förtryckta under jugoslavisk tid i Kosovo och en avfolkning. Man är nere alltså på 10% av befolkningen som är serber i Kosovo 91. Och när Milosevic kommer till makten så sätter han liksom tumskruvarna här och liksom tar tillbaka det här. Det här ska liksom vara serbiskt och ingen ska slå serberna som han bokstavligen talat sa i Kosovo. Det är egentligen där oroligheterna börjar. Många, det övriga Jugoslavien var det många som dröt sig i öronen när de såg hur det serbiska förtrycket stärktes mot albanerna i Kosovo. Och många trodde att kriget skulle börja där. Inte minst den svenska experten Örjan Sturesjö i Uppsala sa det nästan dagligen för 25 år sedan att kriget kommer att börja i Kosovo. Det gjorde det inte, men det slutade där. Därför att vid Dayton diskuterar man överhuvudtaget inte Kosovo. Kosovo var inte på tal, det var inte på agendan. Och när då, detta gjorde ju många albaner i Kosovo väldigt besvikna. När man insåg att vi sitter här själv igen. Och successivt så gick man ifrån någon typ av icke-våldspolitik. Till att många unga frustrerade Kosovo-albaner började beväpna sig och slå tillbaka.
Och Kosovo menade själva att det var en grilla och serberna kallade det för terrorism.
Exakt, men det här är en klassiker. Sen kan man ju då säga att det serbiska förtrycket går ju till överdrift i Kosovo och Milosevic, tanken är alltså nu är han ju på hemmaplan, nu pratar vi inte längre om Kroatien, vi pratar inte ens längre om Bosnien, utan nu pratar vi om Serbiens heligaste del. Du finner inte en serbisk politiker, inte ens idag den mest liberale, som skulle säga att nåväl, låt dem ha Kosovo. Utan det här är en sån här, vad ska man säga, en ödesfråga. Detta förtryck, när då framförallt USA och Storbritannien reagerar på detta och NATO så småningom, så tycker Serbien att det här är en intern fråga. Vad har ni med detta att göra? Det här sköter vi själva. Men när då fler och fler albaner massakreras i byar och till slut så sätter man ju även igång den här massiva utflyttningen av dem. Det intressanta är att under mycket lång tid så har serberna sagt att vi vet egentligen inte hur många albanerna är, därför att det finns även albaner i Makedonien, i Montenegro och själva Albanien och även i Serbien. Och vi vet inte hur många de egentligen bara vandrar in och ut. Vi har ingen kontroll på dem. När nästan 1 miljon albaner höll på att slängas ut så tog man deras identitetshandlingar och pass och brände dem. Det gjorde saken ännu svårare att veta hur många hör egentligen här hemma. Så att den överreaktion som sker i Kosovo leder kort och gott till det krig som vi sen ser från NATOs sida. Och det är egentligen första gången som NATO överhuvudtaget förklarar krig mot någon.
Och då bombar man ju till och med till slut ställningar inne i Serbien.
Absolut, ja. Inte minst i Belgrad. Ja. Och det här är en punkt för många serber fortfarande. Till exempel så finns det ju, Serbien är ett av de länder som är ansökarland till EU. Och det här är ingen hemlighet, men samtidigt är det väldigt få i Sverige som känner till det här. Men sen slutet på 90-talet, alla nya stater i EU, för att bli medlemmar måste de först bli medlemmar i NATO. Vi såg det här senaste med Montenegro som blev medlem i NATO för ett år sedan. Och det var ju så att säga, det hängde på håret att det blev en statskupp av de som inte ville, de som är mer lojala mot Serbien. För just, man såg det som, alltså valet 2016 i Montenegro sågs som någon typ av folkomröstning om att gå med i NATO, som är ett prerekvisit för att lov att komma in i EU.
Men har EU sagt det rakt ut eller?
Det gör man inte, men alla vet det. Aha, efter inträdena 99 så har alla nya stater först blivit medlemmar i NATO och sedan blivit medlemmar i EU. Och Serbien är det enda av de länder som står på ansökarlistan som säger ja till EU och nej till NATO. Det finns andra skäl till det här, men en sak är ju just att man för 19 år sedan blev bombad av NATO och har lite svårt att glömma detta.
Det kan man ju förstå.
Ja.
Men det här med Serbien är ansökarland, Montenegro, Makedonien också va?
Ja, Albanien och Bosnien.
Ja, och Bosnien. Men om de här länderna då, eller när eller slash om de kommer med i EU, tror du det kan förändra någonting på västra Balkan?
Detta är ju så att säga 10 000 kronors frågan. Och det här är ju många som brottas med det här. Inte minst nu så sitter man i Sofia och diskuterar det här med EUs utvidgning om man ska så att säga öppna upp porten 2025. Och Jag har ju själv i min nya bok beskrivit det som att öppna upp portarna nu, det skulle vara att öppna upp portarna för väldigt mycket korruption och kriminalitet, organiserad brottslighet. Vilket är ett jätteproblem. Och det vet ju många politiker i alla EUs stater, och det är därför man drar sig för det. Samtidigt så är det ju återigen den här damned if you do and damned if you don't. Om man inte tar in de här, eller åtminstone tar bort hoppet ifrån dem att en dag bli medlemmar i EU, så har ju dörren mot Ryssland, Turkiet, inte minst Saudiarabien, Kina öppnats upp. Så frågan är så att säga, vilket är värst här? För ett halvår sedan så hade man ett möte bland dessa ansökarländer nere i, om jag inte minns fel, i Albanien. Och då sa den serbiska utrikesministern, som också är vice statsminister, att han raljerade och skämtade lite, Ivica Dacic, att många säger att EU håller på att gå under, men det är fel. De kommer gå under när vi kommer in, och så tittar han då i rummet omkring sig, de övriga ansökarstaterna. Vissa skrattade, andra gjorde det inte. Och det finns en gnutta sanning i detta, att dagens EU med alla andra problem som finns är inte kapabelt att hantera detta. Mm. Däremot så tycker jag att det är väldigt viktigt att diskussionerna fortsätter om reformer, och det får inte bara vara munväder, det får inte bara vara läpparnas bekännelse, utan vi måste kräva riktiga reformer. Framförallt när det gäller korruption, framförallt när det gäller organiserad brottslighet. Och en sak som också är ett massivt problem, det är att vi har inte sett en försoning mellan flera av dessa folkgrupper som nyligen har varit i krig med varandra. Och detta är något som EU också har svårt att hantera. Man kunde ju inte ens hantera det på 90-talet när det var ganska tydligt vem som slog på vem. Hur ska man då göra det när man inte alltid är riktigt insatt i vem som bråkar med vem, över vad då?
Apropå det här med försoning och sådär, och hur man uppfattas i forna Jugoslavien. Alltså du har ju både bosniska och kroatiska rötter. Alltså hur skulle din bok då, din nyskrivna bok, liksom uppfattas i Belgrad, i Serbien till exempel?
Ja, de flesta hade tyckt att jag är en idiot. Ja. Och det kan jag leva med, för att jag skriver inte en bok som är riktad för eller emot en enskild etnisk grupp. Utan, och det som jag har märkt också, att med den senaste boken har jag allt oftare fått den här frågan, och var kommer du ifrån och vad har du för agenda? Och det känns lite förnedrande att efter 52 år i Sverige, med hela min utbildning i Sverige och USA, får den frågan, eftersom jag ser mig själv som en svensk historiker.
Vi skulle kunna prata flera timmar, men är det någon aspekt av konflikterna i Jugoslavien på 90-talet som du tycker att vi helt har missat? Eller?
Klart, jag fick kritik häromdagen när jag hade boksläpp att jag inte pratade tillräckligt mycket om Makedonien, och Makedonien har ju också ett fruktansvärt läge, och där jag också ibland vaknar med tanken att har det smält. Makedonien, där en fjärdedel av befolkningen också har albanska rötter, är ju också en sånt här land där man ser inblandning från Ryssland, man ser inblandning från Turkiet, där man liksom når kompromisser mellan de två stora grupperna, de slaviska makedonerna och de albanska makedonerna, i ett samhälle som lite då och då ser någon typ av väpnade konflikter, senast för 2 år sedan, en sak som jag fortfarande inte riktigt fått förklarat, och där man skyllde på yttre terrorister och så vidare.
Så har du Greklands anspråk på namnet Makedonien också?
Ja,
för mig låter det ju helt fullständigt bizarrt.
Ja, men alltså, nu har jag gjort hela resan från att vara precis så som du säger, till att förstå dem lite bättre, och hade det bara handlat om namnet, vilket i och för sig är problematiskt eftersom dagens slaviska Makedonien är ju inte hela historiska Makedonien. Norra Grekland är också Makedonien, och västra Bulgarien är det också. Så här finns till exempel, bulgarerna erkänner staten Makedonien men inte nationen, alltså den etniska gruppen, utan de ser dem som västbulgarer fortfarande. Och så att där finns ju det problemet, att det historiska Makedonien. Sen så har ju de slaviska makedonerna, de har ju den här historiestölden som man kan prata om. De har ju dragit den här in absurdum. Om du åker till Skopje så ser det ut som någon sån här kitschigt Las Vegas liknande Grekland från antiken. Jag tror inte ens Grekland under antiken såg ut sådär, utan det är deras bild idag av hur det såg ut. Och det är ju lite onödigt, tycker jag. Och jag menar att de slaviska makedonerna skulle kunna med stolthet över sitt land utan att ta alla dessa nationalsymboler. Alexander den store, Filip den andre, Olympias, alltså Alexanders moder och så vidare och så vidare. Och alla dessa statyer som dessutom kostar en fjärdedel av BNP varje år, vilket jag inte riktigt får ihop. Så att
jag har en liten BNP eller dyra statyer?
Både och. Nej, men skämt åsido, jag tror att Makedonien hade mått mycket bättre om de hade så att säga siktat på framtiden istället för att titta bakåt på någonting som vi med säkerhet kan säga att slaverna kom inte till Balkan förrän på 500-600-talen och inte under klassisk grekisk tid. Va? Så att sen kan ju, grekerna har ju överdrivit sin vrede åt andra sidan. Nu finns det en ganska god diskussion mellan den nya makedonska regeringen, eller Fyrom som förkortningen, the Former Yugoslav Republic of Macedonia. Och man har nu, med både den nya, med den grekiska regeringen, det kanske inte är en tillfällighet att det är två vänsterregeringar som försöker komma åt det här problemet en gång för alla. Men då är det, kyrkan i Grekland är massivt emot en överenskommelse eller någon kompromiss. Och högerpartierna i Makedonien, då Fyrom, är också massivt emot någon typ av överenskommelser.
Men tanken är att de ska kalla sig internationellt sett för norra Makedonien?
Ja, det finns ju det förslaget. Ja. Tidigare har grekerna till exempel sagt, varför kallar inte sig för Skopje eller något liknande. Men norra Makedonien är på tal. Men det accepteras inte av den grekiska kyrkan och det accepteras inte av de makedonska nationalisterna heller.
Men är det inte norra Makedonien då?
Jo,
alltså,
jo det är det. Ja. Men det finns också Vardar Makedonia som det hette i början på 1900-talet. Och sen har du då Egeiska Makedonien och Pirin som är den bulgariska delen och så vidare. Men Makedonien är också ett land som ganska lätt glöms bort. Och jag kan nämna ett annat del som Montenegro till exempel som har förgrymmat den ryska regeringen. Eftersom det var ju liksom hamnarna man gick förlorat när de gick med i NATO. Som var de naturliga hamnarna för den ryska flottan i Medelhavet. Där var det försök till statskupp i oktober 2016 och två månader efter detta så höll jag ett föredrag här i Lund bland studenter och även många kollegor. Och så bad jag dem, det var kanske ett hundratal som lyssnade på mig, och så bad jag dem räcka upp handen som kände till att det hade varit ett försök till statskupp i Montenegro två månader tidigare. Då var det 5-6 av 100 händer som kom upp.
Och jag hade inte räckt upp handen, kan jag säga.
Nej, du säger. Och jag menar, detta är ju ett problem, tycker jag, inte för att jag förväntar mig att var svensk ska kunna all typ av europeisk historia och samtid. Men det är inte så långt härifrån, och en kupp där till och med ryska agenter lär ha varit inblandade, det är en ganska allvarlig sak, tycker jag.
Verkligen. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Ja. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
Ja, alltså det är inte helt framkopplat mitt eget ämne, men ändå, alltså, jag skulle gärna vilja veta mer om de här tidiga folkvandringarna. Och det hör ju hemma någonstans mellan arkeologin och genetiken. Jag tycker det är ett fantastiskt spännande ämne, därför att jag tror att vägen till mer samförstånd och fred på jorden går just mer kunskap om människans tidiga historia. Nu är det ju inte historisk tid vi pratar om, eftersom vi vet så lite om det. Men varenda gång någon har kommit till mig och sagt, nu har jag gjort en sån här genographic, så blir de lite snällare mot andra folkgrupper när de inser att, vet du vad, jag har 20% jude i mig, det visste jag inte. Va? Och jag har ju liksom sett det här gång på gång.
DNA-test som fredsprojekt.
Ja, jag tycker faktiskt nästan alla människor borde någon gång, kanske i skolåldern när man begriper det, någon gång i tidig tonår, att man går igenom det här. På 20-30-talen användes det här på fel sätt, men nu var det liksom någon typ av förvetenskapligt syn på det här. Men idag så tycker jag nästan alla borde göra det, för att hur blir man nationalist om man inser att man är blandad av 5-6 olika folkgrupper, och vi kan liksom gå tillbaka 10 000 år där de flesta av oss var släkt här i Europa. Mm. Att då, det blir ju absurt. Den människan behöver verkligen en diagnos som då blir nationalist.
Ja. Jag hade gärna haft lite serb eller bulgar.
Det kanske man har också. Jag har ju av en ren slump kommit fram till att jag har massor med släkt i Spanien. Och som historiker blev jag ju själaglad när jag insåg att de sefardiska judarna som släpptes in i det osmanska imperiet och på Balkan, det gav mig en jätteglädje över, jag tänkte för mig själv att jag har många gånger fått frågan, är du jude? Och jag har sagt nej, och det är inte för att jag har någonting emot, utan jag, inte vad jag vet. När jag då inser att tillbaka vid 1400-1500-tal så har jag sefardiska judar i släkten. Jag tyckte det var jättespännande kunskap att få reda om mig själv. Mm. Och så är det ju för många. Min fru till exempel, som är ganska mörk men är född i Malmö med föräldrar från Kristianstad, gjorde en sån här genographics och fick säga då att 90% skandinav. Hon blev nästan lite besviken. Var det inte bättre än så? Jag tyckte det var jätteroligt, för att med de här mörka färgerna så trodde hon att hon hade någon exotisk, jag vad vet jag. Någon
minst vallon.
Ja, ungefär. Okej, som sagt, vi kan skämta det här, men jag är helt övertygad om att världen hade blivit en bättre plats om vi insåg hur nära vi egentligen är varandra. Mm. Vi har gått från 500 miljoner till 7 miljarder på 2000 år. Det säger sig självt att många av oss är släkt.
Yes. Folkvandringstiden, mycket spännande ämne. Vi ser om vi kan få till ett avsnitt om det. Sanemir, tack så jättemycket för att du ville medverka.
Tack själv.
Sanemir Resic om jugoslaviska krigen. Och som vanligt så är en timme alldeles för kort för något så här komplext, men tack vare Sanemir så vet jag i alla fall nu betydligt mer om de här mörka åren i forna Jugoslavien. Vill du veta ännu mer så kan jag varmt rekommendera hans böcker, dels En historia om Balkan och dels Jugoslaviens undergång som kom nu i våras. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritte Fritzson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. På återhörande!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.